modern vård bygger ju mycket tron på att man i ett ögonblick kan mäta allt.
Patienten kommer, vi behöver få fram så viktig information som möjligt och en diagnos och en behandling. Och sen tar det slut.
Ja.
Och ändå har man ofta dragit över tiden.
Ja. Kommer läkaren att förstå vad som är viktigt?
Det är ju mycket så att narrativ medicin har liksom fokuserat mycket runt patientmötet.
Hej och välkomna till detta första avsnittet av podden Narrativ medicin. Vad narrativ medicin är för något kommer vi att förklara i detta avsnitt, men själva podden kommer att handla om svensk sjukvård och rikta sig både till dig som jobbar inom vården men också till dig som är patient och eller anhörig till någon som är sjuk. Jag som producerar podden heter Kent R. Andersson och förutom att jag är patient ibland efter att jag fick prostatacancer 2008 så håller jag också utbildningar i kommunikation, retorik och presentationsteknik för bland andra sjukvårdspersonal. Jag har också ett förflutet som teaterregissör vilket gjorde mig extra intresserad av just narrativ medicin. I det här första avsnittet kommer jag att tala med Tove Enejung som är reumatolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Valle Erling som är hematolog vid Kungälvs sjukhus. Och han är dessutom ordförande i Svensk förening för narrativ medicin som du kan hitta på www.narrativmedicin.se. När jag kommer in i ett väntrum så tycker jag att tidningarna där mer uppfyller läkarnas behov av läsning än patienternas. Mm. Så där ligger äventyrstidningar, golftidningar, seglingstidningar. Mm. Och nu är ni ju visserligen läkare båda två, men utifrån perspektivet narrativ medicin, vad tycker ni skulle ligga på borden i väntrummet?
Nej, men då tänker jag i böcker.
Ja.
Mm. Därför att gå in i en bokhandel och man bara, jag vill köpa allt.
Men du räknar du att det är så långa väntetider då, så att man sitter liksom
Men inspiration.
Ja.
Så man gick in som ett bibliotek egentligen, väntrummet var ett bibliotek.
Ja, men inte bara det.
Nej.
Utan jag hade gärna sett lite så här träningsredskap.
Okay.
En pilatesboll.
Wow.
Eller en liten vippbräda.
Mm.
Eller en liten vibbstol. Så att det inte bara blir det här sitta jättetråkigt.
På det sättet så börjar ju också ens resa in i vården, börjar ju i väntrummet.
Mm, mm.
Om man kommer från någonstans till väntrummet.
Mm.
Så det är ju konstigt att vi inte på något sätt tänker igenom hur den starten blir. Blir den bra så blir det kanske ett bättre möte också.
Ja.
När man träffar med sin doktor.
Mm. Och det allra bästa skulle vara på något sätt om väntrummet låg i mitten. Och sen så var det en dörr som man såg att där är sjukgymnasten.
Mm.
Där är kuratorn, där är psykologen.
Mm.
Där är provtag med att det finns en helhet. Mm. Jag är omhändertagen och alla finns här runt mig.
Mm. Varför är det inte så idag då?
Jag tror det är det här gamla att man liksom som patient, kanske av egen erfarenhet, att man ska liksom på något sätt dekonstrueras och kläs av. Liksom att resan börjar i väntrummet och sen så får du ta av dina kläder och du får en skjorta, sjukhusskjorta på dig liksom att den här förvandlingen från det jag kom hemifrån till när jag ligger på operationsbordet börjar liksom redan där i väntrummet.
Mm.
Valle, jag skulle vilja be dig berätta, vad är egentligen narrativ medicin för någonting?
Medicinen är ju till sin grund naturvetenskaplig, evidensbaserad. Alltså vi måste mäta och vi måste ta reda på hur verkligheten är beskaffad när vi ska behandla sjuka människor. Genom tester och prover och så vidare. Vi vet ju att vi är så mycket mer än det mätbara. Att vi också, det som gör oss oftast till människor och det som skapar mening är ju liksom vår livsberättelse. Och när vi då drabbas av en sjukdom påverkar det ju ofta väldigt mycket vår livsberättelse. Det är ju därför det är roligt att du lyfter också patientperspektivet när man pratar om detta. Så narrativ medicin är egentligen den evidensbaserade medicinens liksom en fördjupning då. Och det är ju givetvis inte något nytt utan det är ju på något sätt där som medicinen också startade en gång i tiden så att man rationellt försökte begripa sig på liksom, människan och dess sjukdomar. Och på den tiden fanns det ju ingenting mer att mäta. Så då var ju liksom enda sättet att begripa sig på patienten var ju att prata med den. Vilja beskriva symptomen och så.
Mm.
Och det kanske har då tappats i den sista tiden här. att berättelsen ryms inte, utan vi har tenderat till att liksom enbart fokusera på det mätbara.
Skulle du stämma in i den här bilden som Wallén var nära till medicin i?
Ja, med tillägget att vi går tillbaka till att patienten är en människa.
Mm.
Och doktorn är en människa.
Mm.
Eller vårdgivarna är människor.
Mm.
Och att vi möts i det också.
Mm.
Ja, det är i tillägg till patient- och läkarperspektivet.
Mm.
Det är inte bara patientens berättelse, utan det är också vårdpersonalens berättelse som i någon mening då kommer in i denna helhet som vi pratar om.
Precis.
Mm. Och det tror jag vet vad du tyckte. Men det känns ju också som att vårdpersonal, vi som jobbar i vården, är ju liksom ändå ganska liksom, alltså, pressade av att den här människan inte ryms. Och att, alltså att vården kan bli också ganska torftig i allt detta mätandet.
Mm, mm.
Så att och då tycker jag narrativ medicin faktiskt också vill lyfta den som arbetar i vården. Alltså att man inte bara är en funktion, utan att man är en relation med en människa.
Och att vi vårdgivare bottnar i våra reaktioner och förstår vad vi känner och vad vi tänker för att lättare kunna skilja det från patientens reaktioner. Mm. Så att det leder till bättre vård.
Mm.
Och sen tänker jag också på det här med evidensbaseringen som om man utgår från vetenskapliga studier som visar att vissa mediciner sänker blodtrycket till exempel. Och så har man inte tagit reda på hela patientens berättelse, vad som är viktigt för min patient.
Mm.
Då hamnar man där att hälften av det vi ordinerar tar inte patienten för att det är inte det som är viktigt i just den situationen.
Mm. Mm.
Så därför gör det narrativa perspektivet att den medicinska evidensen fungerar.
Mm. Mm.
För om vi går till botten med patientens historia så kan vi också förstå vad patienten behöver.
Men det här har ni ju inte tid med. Jag menar, det måste ju gå jättesnabbt i vården. Hinner ni med det?
Vården blir mer och mer komplex, så att vården behöver också berättelser för att kunna hantera komplexa strukturer. Det finns en frestelse i komplexa strukturer att införa ännu mer mätning, vilket skapar ännu mer som arbete och ännu mer. Ja, det blir inte, det tar faktiskt mer tid. Så ett bemötande som leder till en genuin berättelse kan faktiskt också spara tid. Ibland jag kan tänka man är riktigt stressad och så går man in till ett patientrum och så bara försöker man, jag måste bara få veta det här, och nästan varje gång kör det sig då, det blir inte bra. Utan att om jag kan närma mig mer liksom på ett annat, i en annan hållning, så kan berättelsen faktiskt leda till att patienten lättare kan hantera sin situation.
Min upplevelse är att när jag kommer till vården så möter jag nya personer varje gång.
Mm.
Och jag ska börja om min berättelse varje gång. Och de har läst på en minut innan ungefär vad det är för någonting. Väldigt så att säga, övergripande. Sådär.
Men det har ju funnits i svensk vård en tradition av kontinuitet. Man pratar om läkar-patientrelationen. Och våra distriktsläkare som idag kämpar med sin kontinuitet kommer ju från en tradition där man var väldigt noga med kontinuitet tidigare. Kontinuiteten kan ju lösa jättemycket i och med att det då blir en historia. Det är, men modern vård bygger ju mycket tron på att man i ett ögonblick kan mäta allt. Att man kan få hela bilden i ett möte. Och genom att då ta in massa data till det mötet. Och så bestämmer vi vilken diagnos det är, och sen så stoppar vi in den diagnosen i en process och så går det bara rakt fram. Men så är ju inte läkaryrket tänkt, utan det är ju tänkt att man ska hålla många differentialdiagnoser, det vill säga olika sorts diagnoser i huvudet, så länge som möjligt tills man har ställt den rätta diagnosen. Och det gör man ju genom att observera patienten över tid. Alltså inom en eller två dagar kanske man ställer rätt diagnos. Men idag är ju vården organiserad efter hur industrin organiserar. Och då finns ju inte detta att tänka på samma sätt.
Sen tänker jag på när patienten kommer in. Att jag tänker mig att jag känner en nyfikenhet och patienten känner nog ofta en oro. Kommer jag få berätta?
Mm.
Kommer jag att bli sedd? Kommer läkaren att förstå vad som är viktigt?
Mm.
Och många möten är enstaka ändå. Mm. Och då är det en hjälp för mig att vara tydlig.
På
På vilket sätt?
Att i början av samtalet berätta hur jag tänker med mötet. Jag vill höra din berättelse.
Mm.
Jag skulle vilja ställa några frågor. Jag vill jättegärna undersöka dig. Och sen vill jag att vi pratar om hur vi ska gå vidare. Och då vet patienten hur jag har tänkt med det. Och sen öppnar upp för patienten och berättar sin historia. Och betonar att vara nyfiken på vad som är viktigast.
Mm.
Vad som är viktigt.
Mm.
Och det förutsätter då att den här läkaren snitsla banan rätt. Det kan ju också vara en läkare som snitslar banan på ett sätt som gör att jag inte blir bemött på ett bra sätt.
Mm.
Jag mötte en läkare en gång som väldigt mycket inne på den studie som han ville att jag skulle vara med i. Han var väldigt lite intresserad av egentligen hur jag mådde. Så det ställer ju då ytterligare ett krav på att läkarna då ska vara så att säga, medvetna om att det är en maktsituation. Och du måste också släppa in patienten i denna. Men hur ska det gå till?
Jag tänker att det är en förhandling. Att patienten kommer in till mitt rum. Och det är liksom respektfullt att ge ramar och berätta om hur jag tänker mig mötet. Men också vara lyhörd för en avstämning. Låter detta okej för dig? Eller är det någonting annat? Eller ska vi ta det i en annan ordning så att det blir en överenskommelse? Ja, då kör vi på det.
Mm.
Men att det verkligen är förhandlingsbart.
Mm.
Det är inte bara min agenda, utan det är vår agenda. Mm.
Det är ju mycket så att narrativ medicin har liksom fokuserat mycket runt patientmötet. Att det är liksom där som det börjar. Och mycket av narrativ metodik handlar just om att skapa det som du pratar om. Alltså nyfikenheten först, alltså en uppmärksamhet. Där sen berättelsen blir en slags representation av patienten och vem man är. Och när liksom det uppstår det här liksom samarbetet som du pratar om, då har man ju någon form av allians. Men det kan inte uppstå utan berättelsen. Ibland vill vi som jobbar i vården väldigt snabbt få den här alliansen, för den vet vi att den är viktig. Men man kan liksom inte tumma på berättelsen. Man får ändå en allians om inte patienten, och det behöver inte vara en hela min livshistoria, utan det är liksom vem jag är, var jag kommer ifrån, liksom, vad får mig, vad går jag in i relation, den här patient-läkarrelationen med då.
Men så patienter, men inte, jag gissar att alla patienter inte är vana eller beredda på att berätta sin historia. Det är en ytterligare en aspekt, alltså de som vill berätta, de kan ju, kan man tänka sig att de är lättare.
Men jag tänker också att man, vissa kollegor kan ibland tycka att ja, men med narrativa perspektivet, det finns inte tid för det. Men det är inte de här långa historierna. Alltså man har ju gjort forskning på det att läkare går in och bryter oftast berättelsen efter 20 sekunder i snitt. Men om man inte gör det så pratar folk i regel ungefär 90 sekunder i snitt.
Mm.
Och om man liksom har de perspektiven så då tror jag inte man behöver vara så hotad för den berättelsen kommer upp. Jag tänker, vi ska ju skriva socialt i våran första liksom, anteckning, och då är det oftast då att man är gift och att man har två barn och att man inte röker och så vidare. Och det kan man ju fråga i telegramform.
Mm.
Men man kan också faktiskt använda frågan, vad skulle du vilja berätta om ditt liv för mig just nu?
Ja, då blev jag jätteställd, tänkte jag, oj, oj, oj.
Det gäller ju hur du ställer den frågan med någon form av förtroende. Men alltså en öppning där man vill höra, liksom, då förstår ofta alla patienter, förstår ju att det är ju inte liksom, jag vill inte höra hur det var när jag blev kär eller så. Utan, men genom att ställa den frågan kanske man får yrket och mina intressen, och sen träffade jag och sen gifte jag mig, så flyttade jag dit och så gick jag pension och nu bor jag här. Alltså det tar inte så jättemycket längre tid, och det ger en oerhört mycket mer djupare liksom beskrivning av patienten.
Det låter som att vetenskapen har liksom blivit så dominant inom vården så att den humanistiska sidan av vården har lite grann tappat mark. Är det så?
Alltså den moderna medicinen redan från början, slutet på 1800-talet, utgick ju på att man helt plötsligt upptäckte att cellen var liksom fokus för diagnosen genom att undersöka cellen, och så kom bakterierna och som också då kunde skapa sjukdom. Och då blev det inte lika intressant att prata med patienten, utan det var den här kliniska blicken och att undersöka som var i fokus. Och det har ju funnits sedan under hela den moderna medicinen, att diagnosen och det. På den tiden kunde man ju inte behandla patienter, så att ställa diagnos var ju liksom, det var ju det som skickligheten hos läkaren. Och det har ju på det sättet levt kvar också, att det finaste är att ställa diagnos. Men det här att följa en kronisk diagnos är inte på något sätt samma fokus i den medicinska vetenskapen. Men idag så har vi ett scenario med multisjuka äldre patienter som har flera diagnoser. Och där man också som läkare måste engagera sig i det som du pratade om. Att ta min medicin eller inte och kan jag hantera min sjukdom. Det är också en läkares uppgift idag. Och sen har vi också det här, det är ju ett långt ämne, men liksom sista 20 årens tro på att tydliga processer och kvalitetsdata och så kan liksom utveckla vården har ju varit väldigt dominerande. Och där man har hämtat modeller från industrin. Så du är ju lite i gungning. Det har liksom inte riktigt gett det man hade hoppats på.
Man har då under de här 20 åren hittat mer metoder för att mäta inom vården, men man har mätt fel saker då, eller?
Ja, alltså, det är svårt att mäta. Allt går inte att mäta och vi tenderar ibland att mäta det som är lättast att mäta och det är inte säkert att det är det viktigaste. Och kvalitetsdata är väldigt svårt om det verkligen speglar patientens upplevelse eller inte. Att alla ligger på den här nivån i blodsocker till exempel, eller att det är det som är värde för patienten. Självklart ska vi jobba med modeller som underlättar hantering, alltså att det flyter på, det är inte det det handlar om. Men narrativ medicin fokuserar mer på att kraften i patientläkarmötet, som den stora kraften. Den svenska sjukvården i världen idag har fokuserat mer på system, alltså förlopp och processer ska liksom vara det som löser det hela.
För en annan sak som jag tänker på, det är fortsättningen. Vi pratar om att patientens berättelse och mötet inleder vårt samtal. Och sen kommer diagnosen och behandlingen. Men sen fortsättningen saknar jag. Att vi har ett samtal om sjukdomen. Och vad som är sjukdom och vad som inte är sjukdom. Undervisningen, utbildning.
Av patienten då?
Ja, i den mån patienten är intresserad. Inte som en lång berättelse som är ensidig. Nej. Utan, vad tänker du om din sjukdom? Mm. Hur tänker du att den påverkar dig? Ska vi prata om det? Bygga på lite gång för gång. Mm. Så att patienten är rustad att leva sitt liv och förstår vad som är sjukdomen och vad som är andra saker. Och när det är dags att söka sjukvård igen och när det inte är det. Och den biten kan jag sakna.
Ja, men det är inte lite det som vi pratade om här förut med att allting ska bara ske på en gång. Sen är det klart, alltså du upplever att så är det en annan läkare nästa gång.
Ja, men jag upplever ofta att patientmötet är ett tvärsnitt. Patienten kommer, vi behöver få fram så viktig information som möjligt och en diagnos och en behandling. Och sen tar det slut. Ja. Och ändå har man ofta dragit över tiden. Ja. Och det känner jag en sorg över, att inte få prata färdigt om sjukdomen. Mm. Och det upplever jag ligger i vårt uppdrag. Mm. Mm. Och hos oss har vi patientutbildningar, patientskolor, där vi pratar om sjukdomarna. Mm. Men en sån utbildning går man en gång. Alltså, det behöver man ofta sån information.
Mm. Visst finns det, du som kom från teatervärlden, det finns väl en bok som heter just det, Skådespelarens arbete med sig själv.
Ja, det är Stanislavski, det är den äldsta och det är fortfarande den enda boken som den skrevs på 20-talet. Tror jag.
Ja.
Precis.
Och vad handlar den om?
Väldigt förenklat skulle man kunna säga att det handlar om att hitta en äkthet i gestaltningen och dessutom vara närvarande i den sceniska situation man befinner sig i. Väldigt förenklat, väldigt förkortat här.
Den boken borde ju skrivas också om läkarens arbete med sig själv. Och hur kan man göra, liksom, också kanske använda vissa av teaterns liksom sätt att känna av känslor och gestalta också. Jag tror att vi måste se oss också mycket mer som egna instrument, vi som jobbar i vården. Mm. Att vi jobbar med det instrumentet. Och då ska man ju som vårda det instrumentet. Så ju bättre man vårdar, desto mer klarar man av sådana här svåra situationer som du nämnde.
Det kan jag tycka då. När jag har haft mina kommunikationsutbildningar så har jag märkt att bland läkare skiljer man ofta mellan att vara professionell och att vara personlig. Det låter som att det finns en motsättning här. Och det när du pratar om narrativet eller berättelsen då, så handlar det om också att våga lämna en liten bit av sig själv. Visa att du möter patienter på någon form av likvärdig nivå, även om det alltid finns ett problem med både kunskaps- och hälsoövertag och allt man har som läkare.
Jag tänker mig också att professionell är att hålla känslorna ifrån sig, att bara jobba på, men att vara personlig är att visa känslor, att visa förståelse, empati. Och jag tycker det är rätt att vara personlig. Och sen finns det en rädsla för att vara privat. Att absolut. Lämna ut sig själv.
Det är ju någonting helt annat.
Ja, men att vara personlig är ju just det här vi pratar om med narrativ medicin. Mm. Att vara människa. Att det är två människor som möts om man skapar en relation. Ett förtroende.
Mm. Ja. Kan man inte tänka lite på Stanislav här och
Stanislavski.
Ja. Hur han ändå försöker beskriva ett professionellt skådespeleri liksom, som ändå bygger på att jag jobbar med mig själv och att mina egna känslor och så vidare. Att det är där skon klämmer egentligen.
Finns det något sånt in i utbildningen?
Alltså det som är så spännande med narrativmedicin är att man intresserar sig för detta. Och jag upplever att det är inte så att man i svensk vård idag är så intresserad av människan som är läkare. Utan mycket mer vilken rad man fyller och så vidare. Eller att man gör sin sak. Som det här med personcentrerad vård som är ju jättebra. Men ingen pratar om hur man blir personcentrerad.
Nu representerar ju inte ni personcentrerad vård, utan ni representerar narrativ medicin. Men om ni skulle bara sådär hastigt försöka definiera vad är personcentrerad vård då? Vad skulle ni säga då?
Vi håller på med ständiga förbättringar för att skapa bättre vård. Och personcentrerad vård är ett steg på vägen där vi lyfter in personen. Vad är viktigt för dig? Hur kommer vi dit? Och även vara tydlig med information. Mm. Väldigt, väldigt bra.
Mm.
Och narrativ medicin skulle jag kunna tänka mig som nästa steg. Mm. Att då är även vi i vårdpersonalen kan ta kollegegrupper där man pratar om vilken känsla väcktes i dig.
Mm.
Vilken känsla väcktes i patienten. Att synliggöra det och bli medveten om det.
Mm.
För att vid nästa patientmöte förstå att den empati jag känner, den grundar sig delvis i att jag upplever att patienten är ledsen eller frustrerad, men också att jag själv är orolig eller stressad. Mm. Och då tänker jag att föreningen för narrativ medicin är ett första steg.
Ja.
Där vi möts och pratar med varandra och läser böcker där vi kan titta på någon som är utanför oss och diskutera deras känslor.
Du har med en bok där.
Jag har med en bok som heter Bokklubben vid livets slut. Som handlar om en son som följer med sin mamma till cellgiftsbehandlingar.
Mm.
Och de pratar inte så mycket om sjukdomen. Utan de pratar varje gång de träffas om en ny bok.
Mm.
Så de har en bokcirkel.
Mm.
Och det är en väldigt fin bok skriven av Will Schwalbe.
Mm. Vem skulle den kunna ge någonting för? Patienten eller för läkaren eller för båda två? Eller?
Ja, men det är en bok som ger den här friden och nyfikenheten jag känner när jag läser böcker. Att jag får vara på en annan plats och bli medveten om känslor och följa relationer. Och sen är det så många boktips i den boken som lyfter fram fina böcker.
Vilket boktips här, alltså, jättebra.
Mm.
För det är en del, gissar jag också, av den narrativmedicinen, att man kopplar, man ligger väldigt nära kulturen så att säga.
Ja, det är ju inget på något sätt konstigt, men alla går vi på bio och läser böcker och läser tidningar. Jag kan nästan tycka att det är konstigt att man jobbar hela dagen på akuten och så går man hem på kvällen och ser en tv-serie om akuten.
Mm.
Men, och eller så du berättar om din bok här, trots att man jobbar med människor som kanske står inför döden, så är det ändå så att det ger någonting att läsa.
Vet man det?
Alltså det beror på vad man vet, men ge någonting. Men jag tror ändå för liksom att böcker som reflektion, vi ska inte underskatta det. Det behöver inte vara så att kultur ska göra att jag blir friskare, utan kultur är ju det som det allmänmänskliga sättet att förstå vad är det för mening med allt det jag håller på med.
Och jag tänker också att böcker får oss att förstå mer om oss själva och om andra på ett vilsamt, uppslukande sätt.
Mm.
Mm. Det är ju fint, för det kan jag tänka mig att vi behöver lite i vården.
Mm.
Och jag har ju varit med i en del grupper som vi har jobbat med i narrativ medicin där vi har tagit en text. Jag tänker sig på den här workshopen förra året, där är vi bara två stycken texter som vi jobbade med. Två stycken litterära texter, korta texter, en från 1800-talet och en faktiskt från väldigt aktuell.
Kan du berätta vilka texter det var? För de som kanske är nyfikna.
Det var Tor Malmqvist, I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv, som handlar om hur hans hustru går bort i en akut leukemi samtidigt som de får ett barn. Och sen Tolstojs Ivan Illichs död från slutet på 1800-talet, som handlar om en man som går en ont i magen där ingen lyckas ställa diagnos riktigt, och han blir ju en kroniker som sedan också går bort. Och hans sätt att handskas med detta är ju väldigt mycket likt, det är väldigt överförbart till idag och så vidare. Så att det uppstår ju nya, mer, det är så jag tror också att man kan själv växa och vårda det här instrumentet som man har som läkare eller sköterska.
Rita Sharon, som var den som startade narrativ medicin på Columbia University i New York, hon beskriver någonstans narrativ medicin som en glänta, clearing. Mm. Och på den workshopen som narrativ medicin i Sverige hade november 2016, så användes en dikt som heter Gläntan av Thomas Tranströmer. Mm. Och den tänkte jag vi ska prata lite om när vi har lyssnat på Tranströmer själv, när han läser en del av den.
Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. Gläntan är omsluten av en skog som kväver sig själv. Svarta stammar med lavarnas asker och skäggstubb. De tätt sammanskruvade träden är döda ända upp i topparna, där några enstaka gröna kvistar vidrör ljuset. Därunder skugga som ruvar på skugga, kärret som växer. Men på den öppna platsen är gräset underligt grönt och levande. Här ligger stora stenar, liksom ordnade. De måste vara grundstenarna i ett hus. Jag kanske tar fel.
Den här dikten fortsätter sen. Är det så vården ser ut? Narrativ medicin är den oväntade gläntan som bara kan hittas av den som gått vilse. Men vården är som en skog som kväver sig själv.
Men på något sätt så är ofta ett patientmöte en glänta.
Mm.
Vi sitter där och pratar och det finns en känsla av tid och ett möte. Men det är svårt att ta sig dit.
Mm.
Det är svårt för patienten att komma till rätt ställe i sjukhusmaskineriet. Och det är svårt för oss läkare att hitta tider.
Mm.
När vi får besked att patienterna mår sämre så försöker vi klämma in i vår kalender. Men om man väl är där, är det som en glänta.
Mm. Ja, men det är ju intressant det här som bara kan hittas av den som gått vilse. Det antyder ju någonting också, att man måste ha någon form av öppenhet och inte bara, man har inte riktigt full koll. Och det har vi ju inte i vården idag. Alltså vi har bra koll, men vi har inte full koll. Det kan man inte ha, det så komplexa system. Och att begripa sig på människan är ju väldigt svårt också med rent medicinskt. Så att hantera den här liksom vilsenheten på något sätt och se något också konstruktivt i det, tror jag är också en kraft.
Är det svårare att vara läkare då, tror ni, än för låt oss säga en generation sedan?
Alltså det är ju fler saker att ta hänsyn till. Alltså det är ju mycket mer komplext idag.
Vad är det som?
Ja, så hela vårt samhälle idag går ju mot ökad komplexitet. Och förut kunde man som läkare kanske äga all information. Inte bara det medicinska, utan det som behövdes. Idag äger ingen längre all information. Sköterskan äger en information. Läkaren, undersköterskan äger något annat. Psykologer och så vidare. Så att, och då på något sätt samordna detta till ett sammanhang är ju mycket svårare idag. Det var ju lättare när man själv hade koll på allt. Och
det var en som tolkade, var det i princip en diktator i princip som gick in och tolkade?
Nej, jag tror att man ska säga det var ju också.
Det var fel metafor nu alltså.
Ja, jag tycker inte man ska se det bara så, utan det fanns ju också pensionerade och humanistiska doktorer på 50-talet. Men det var ett system kanske som mer tillät att man som läkare var den som hade all kunskap och all makt egentligen. Sen så tycker jag också det är fint med bilden av en glänta som du pratade om, Tove, att man tycker ibland när man tycker det är jobbigt med ens jobb och det är mycket och det ska vara fullt med mail och så vidare. Och sen har man sin mottagning och sen när man kommer in och träffar en patient så det blir som en glänta. Helt plötsligt har jag glömt alla de här mailen och allting, att man är inne i det här mötet. Och att det då finns en väldigt styrka i det. Jag kan ju gå starkt från det. Det gör jag ju sällan, från min dator går jag ju sällan starkt. Jag är ofta lite mer bekymrad över det där mejlet och vad ska skriva. Men patientmötet är oftast, inte alltid, men oftast någonting som man kan hämta kraft i som vårt personal.
Och ofta kan ju både vi, vårdgivare och patienten, vara vilsna. Patienten är orolig. Är jag sjuk? Kommer jag för tidigt? Kommer jag för sent? Är jag frisk? Kommer jag att bli skrattad åt för att det inte är rätt? Man kommer ju för man inte vet. Och vi på andra sidan, vi vill ju hjälpa. Kommer vi att kunna hjälpa?
Mm.
Kommer det att bli bra? Så det finns en vilsenhet från bägge sidor.
Mm.
Och förhoppningen är att det narrativa gör att det blir en glänta och ett möte.
Mm.
Och att den kontakten gör att det kanske inte gör någonting om det inte var helt rätt.
Mm.
Om det inte var en sjukdom, om det var för tidigt eller för sent eller om alla svaren fanns.
Mm.
För vi möttes.
Jag har stött på från läkarnas sida väldigt mycket att där ligger den vetenskapliga delen så att säga. Medan det, från sjuksköterskorna så kommer då den mer vårdande delen, det vill säga den här som tar hand om faktiskt min berättelse och sätter sig på sängkanten på ett annat sätt och lyssnar. Är det er generella bild av att det är så att det finns en sån uppdelning?
Jag skulle önska att vi var ännu mer sammansvetsade och att vi visste precis vad vi gjorde. Men det går inte att styra heller, för att en del av patientens berättelser kan komma i provtagningen eller hos sjuksköterskan. Och vi samarbetar ju mycket så vi vet vad vi gör, att sköterskan pratar om vaccinationer och andra saker. Men och vi kompletterar varandra. Vi får höra olika delar av berättelsen och
möts de berättelserna någon gång då?
Alltså det finns inom läkarskråt så anamnesen då, alltså det är patientens berättelse egentligen. Så det finns ju en tradition av en lång tradition, flera hundratals år av att fånga patientens anamnes och hur man gör det. Men det som hände med den moderna medicinen var ju att den berättelsen kom mer och mer i skymundan och kom mer och mer liksom att tas över av sköterskan. Under 1900-talet och sen också när de här vetenskapliga traditionerna som positivismen inom naturvetenskapen och hermeneutiken inom humaniora så tenderade ju också att sköterskorna fick mer den humanistiska, hermeneutiska sfären. Och det har ju nästan också accelererat i och med att omvårdnadsforskningen gått fram väldigt starkt och samtidigt som den medicinska forskningen också rusar. Så även om man kanske inom vården då vill, och de flesta vill att man ska jobba då, så har vi ändå system bakom oss och traditioner som faktiskt särar oss åt. Och det problemet med en svårighet med liksom nytänket runt personcentrerad vård har ju varit att det har hamnat mer hos sköterskan på sjuksköterskeutbildningen och inte så mycket på läkarlinjen.
Vad beror det på?
Jag tror inte det är människors inställningar, utan jag tror det faktiskt är långa traditioner som bottnar ända sedan Descartes skilde själ och kropp åt. Och därmed så kunde man ägna sig att bara studera kroppen, man behöver inte tänka på själen. Och det har ju varit väldigt framgångsrikt, alltså, men modern medicin hade ju inte varit vad den är idag om man inte hade fått kunna bara ägna sig åt kroppen.
Ja, nu kommer jag ihåg, jag tror på medeltid, ni får säga, men då ordinerar man även alltså, musik och sådana här saker som en del i vården.
Jo, det är Descartes. Och Descartes är ju första öppningen och sen när Virchow upptäcker det här med cellen och bakterierna upptäcks av Koch så blir det ju, det går ju hand i hand. Att den medicinska vetenskapen intresserar sig bara egentligen för kroppen. Och att den nedsövda patienten är nästan den optimala patienten. För då har man full koll på alla parametrar. Och så får sköterskan ägna sig åt den andra biten då.
Det som kommer när patienten har vaknat sen då.
Ja, precis. Och det finns ju ingen uppsåt i det. Det är bara, jag tror att det beror på att vi finns i en sån historisk tradition.
Mm.
Att alla tycker kropp och själ hör ihop idag. Det är ingen som säger att kropp och själ skiljer åt. Men vi har ju skapat mycket sjukvårdssystem som skiljer kropp och själ åt. Du hade ju dagens boktips där.
Ja.
Mm. Och det är en sån sak ja. Att vi tipsar varandra om...
Det var jättebra. Ja, så ditt boktips var alltså då, vi tar det här nu som avslutning nu då.
Bokklubben vid livets slut av Will Schwalbe.
Och den finns som pocket ser vi här också.
Yes.
Mm. Mm. Jättebra. Har du några boktips, Valle?
Ja, då skulle jag faktiskt vilja tipsa om Tom Almqvists bok I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv. Väldigt distinkt skildrat hur en person som inte kommer från vården drabbas av en tragedi i vården och hur han försöker liksom greppa den genom att skriva ner allting. Och det är den berättelsen vi får också ta del av, det han skrivit ner under de här intensiva dygnen.
Och den finns också som...
Ja, den finns som pocket också.
Ja, jättebra. Okej, hörni, tack så mycket för er medverkan i det här första avsnittet av podden om narrativ medicin.
Tack.
Hej.
Hej.
Hej då.